Den numera ganska välkända vinjetten då för Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som är laddade till tänderna trots att säsongen är över. Ett högintressant avsnitt idag också faktiskt. Där vi bland annat då naturligtvis ska prata om att Sergio Perez blev den som Red Bull då valde för nästa säsong. Tillsammans med Max Verstappen, ut med Alex Albon, in med Sergio Perez. Vi ska prata lite grann med Nikita Mazepin. Ni har väl inte missat den här mindre lyckade videon som han publicerade som blev väldigt omdiskuterad då, med inte så bra material på då. Och det här har ju varit en stor snackis. Skulle han få behålla sin plats i teamet och så vidare? Vi ska försöka reda ut begreppen idag. Och sen har vi en jättelång härlig intervju med Felix Rosenqvist där ni som lyssnar har varit med och hjälpt till och ställt frågorna. Eller hur, Erik Stenborg?
Det stämmer bra det, det stämmer bra. Ska vi börja med Perez direkt då? För det kommer bli ett ganska långt avsnitt här.
Ja, det är väl lika bra att beta av det på en gång. Sergio Perez då som, det gick rykten om det redan på söndagen efter racet i Abu Dhabi att de var väldigt nära att signa på. Och när man har sett bilder i efterhand när de har tagit bilder tillsammans, Marco, Christian Horner och Sergio Perez, så verkar det onekligen som att de tog de där bilderna i just Abu Dhabi.
Ja, de har ju lyckats identifiera gardinerna på W Hotel. Alltså det är det där hotellet som man liksom kör under. Som ligger mitt i marinan där på Yas Marina Circuit. Så att, det var ju där det hände helt enkelt.
Kort och gott ja, på det viset. Och det är inte så mycket att säga om det valet egentligen. Vi gick ju igenom för- och nackdelar med att välja det ena eller det andra senast. Men nu när Perez har fått den här chansen då så får vi, det blir snarast intressant att se vad han kan göra av den här möjligheten som han nu får.
Ja, det känns ju som att förutom då att det är kul att se Perez få stanna kvar i Formel 1 så säger det en del. Det kan ju bli så att vi får facit på hur bra är egentligen Gasly, hur bra egentligen är Albon och hur bra egentligen är Perez. Och kanske någonting, hur bra är Verstappen egentligen? Mm. För det är ju de här liksom variablerna man har att jobba med.
Sergio Perez är ju inte den fjärde bästa föraren i startfältet så att säga. Då. Men han är ju tillräckligt bra för att ta den här positionen. Då. Och det är väl ingen tvekan om att han fortfarande kommer att vara en slags nummer två i det där teamet som man nu ansluter till. I alla fall enligt mitt sätt att se på det. Hans jobb är att vara närmare Max Verstappen förstås och hjälpa till att störa Mercedes då i jakten på att kanske vinna konstruktörs-VM igen då för första gången sedan 2013.
Mm. Men det, ja, jag håller med dig om den saken. Det är ju såklart att det är så. Sen så finns ju alltid chansen att det är klart att det är en kortsiktig lösning först och främst med Perez. För att vad vi vet så är det bara ett ettårskontrakt och sen så tror jag att de håller sina liksom möjligheter öppna inför 2022 och ta tillbaka Albon eller promota Gasly eller vad det nu kan tänkas vara, Sunoda. Men grejen är ju då för Perez sida är ju att han har faktiskt chansen att visa vad han går för. Och går det jättebra, då kan han ju göra ytterligare en sån här omöjlig situation som Christian Horner kallade att han, Christian Horner sa att det var omöjligt att ignorera det Perez hade gjort under året. Lyckas han göra det igen nästa år, oavsett om man är liksom förbi Verstappen eller på par eller strax bakom, då kan det ju vara så att han förlänger sitt kontrakt över 2021 och vidare med Red Bull. Och det är väl det han hoppas på, gissar man.
Såklart är det det. Och jag menar, alla som får en sån här chans. Jag menar, Valtteri Bottas studsade ju in i Mercedes lite grann på det här viset också då när Nico Rosberg då hastigt och lustigt, eller mindre lustigt beroende på hur man ser det då, tackade nej till en fortsättning. Och Mercedes stod där helt plötsligt i november, december och hade ingen förare till året efter och vem de då skulle välja. Och Valtteri Bottas fick den här positionen och är kvar fortfarande då. Kört 17, 18, 19 och 20 nu. Fyra säsonger tillsammans med Mercedes och kör ytterligare en då nästa år. Fem framgångsrika år får man väl ändå säga då. Där han har varit med och tagit konstruktörstiteln hela tiden. Han har ju verkligen gjort sitt jobb i det där teamet. Och kan du se en sån utveckling tror du för Sergio Perez?
Ja, det beror ju på liksom. Det är klart att jag tror inte att det ligger helt i Perez händer om han är sådär bra men inte liksom så att hjärnan exploderar så att säga. Han liksom, så han hänger med och gör ett bra jobb. Ja, okej, men då får man ju se hur det går för Sunoda nästa år i Alfa Tauri som också nu har blivit bekräftad då. Jag menar, visar han sig vara ett stjärnskott så kan det ju vara slutförpärras av den anledningen ändå. Eller om det kommer dyker upp någon sån här underbarn någon annanstans ifrån. Så jag tror att det är svårt att säga om 2022 redan nu. Och jag tror inte att det är liksom Perez. Det är liksom inte hela världen för honom. Men det är klart att han vill göra jättebra jobb nästa år. För det är klart att det stärker hans aktier. Men jag tror inte att han förväntar sig så himla mycket mer än nästa år.
Det är väl snarare så att man tycker att Red Bull nu måste börja revidera eller i alla fall titta på hur deras juniorprogram funkar och hur det sköts och vem som sköter det. Är Dr. Marco den som ska hålla i det här? Skapar han rätt förutsättningar för alla juniorer som är på väg att hitta de rätt förare på väg fram? Och det finns en massa frågetecken som nu blir ännu tydligare just med att man då för första gången sedan 2007 måste ha gått utanför juniorprogrammet för att hitta en förare till sitt huvudteam.
Mm. Ja, och då kan man ju tänka sig hur mycket kostar det att ta fram de här förarna från junioråldern. Och jag menar, vi ska inte heller glömma bort att Verstappen var inte en Red Bull junior, utan han kom in i, och han blev ju först Red Bull förare när han började köra för Toro Rosso. Så att jag menar, de senaste gångerna har det inte varit så himla mycket liksom avkastning på de där jättesatsningarna som det ändå är att ta någon från i stort sett go-kart in i Formel 1. Så då kanske det är billigare att, och mer kostnadseffektivt att säga, ja men nu tar vi Perez.
Mm. Ja, det är en intressant situation minst sagt, och jag vet att det är många som är glada givetvis att Perez får chansen att fortsätta då, och man kan rent känslomässigt känna för en sån som Albon, men att han åker ut tycker jag är på något sätt rättvist. Han har inte nått upp till den nivån där han borde ha varit, och då får man helt enkelt stiga åt sidan. Och det var ju som han själv sa när han uttalade sig att jag ska inte ljuga, det gör ont, sa han, men jag har inte gett upp och han finns kvar i organisationen och öppnar upp en ny möjlighet att komma tillbaka, så kanske han får den, även om jag tror att den är ganska slim, den chansen för hans del att komma tillbaka i Formel 1 igen, för att han har helt enkelt inte imponerat, och han imponerade ju egentligen inte innan han kom in i Formel 1 heller. Det var ju första andra året i F2 som han sprattade till och visade Red Bull att han var en förare att satsa på. I övrigt så har det ju varit ganska sådär lite upp och ner för hans del genom karriären, och tyvärr då så räckte det inte till nu när han fick chansen i huvudteamet. Men att han har haft en hel del stöd, tror jag, från Thailands håll har varit rätt uppenbart, i och med att de har dröjt så länge med att ta det här beslutet. Jag tror inte det har varit så lätt för Red Bull att liksom jobba sig fram till det här beslutet.
Nej, det var ju till och med något som Horner sa, att jag kan till och med läsa ett citat där, att vi ville alla se Alex lyckas och bestämde att vi skulle genom säsongen och inte ta några beslut innan vi hade komplett data, och det var precis vad vi gjorde. Och omöjligt att ignorera Perez prestanda under året, men beslutet var ändå oerhört svårt. Det blev än svårare då Alex är en toppenkille, och det där med toppenkille, det är ju inte negativt, men jag tror att det var andra krafter i spel så att säga än att han var en toppenkille.
Visst är det så. Du, vi skyndar på då, eftersom vi har den här långa snacket med Felix Rosenqvist om en liten stund. Men ytterligare en punkt innan vi släpper fram Felix, det är ju naturligtvis Nikita Mazepin. Bara häromdagen så dök det upp rykten om att han eventuellt skulle bytas ut då. Och det här hängde ju naturligtvis som vanligt ihop med då att det ändrades lite i profilerna på Instagram, vilket folk verkar ta som någon slags mått för om någonting är i görningen eller inte. Vilket jag kan tycka är lite förvånande i och för sig. Men då var det Pietro Fittipaldi då som kallade sig själv för Haas F1-förare, och alla kopplingar mellan Nikita Mazepin och teamet var borttagna, och då skulle det då ett skifte vara på gång. Man blir ju lite fundersam, sådana här rykten dök upp, så att jag tog kontakt med en person som jag vet har bra insyn i det här. Han heter Jonas Hyttel och jobbar på en dansk tidning då som har följt Haas-teamet under många år. Han tog sig tid att verkligen dubbelkolla de här uppgifterna. Jonas Hyttel, you're a journalist at the Extrabladet in Denmark, and you have been following the Haas team very closely for many years now, especially with Kevin Magnussen driving for the team. We have seen the rumors that came out yesterday, basically, that Nikita Mazepin was maybe moving away from the team regarding this video incident where he posted some inappropriate stuff, we can say. What's the latest in that story?
The latest is that there is really no story, because I don't know who really put this out, but it's people with no real connections or sources within the team. It's probably people who are a little bit offended by what he did in these We Race as One and Me Too days, but people who think that you know, you can't have a role model like that, they might be right, but they just don't understand the dynamics of the team, and that in the real world, the money that Nikita Mazepin's dad brings to the team is basically what is keeping Jean Haas and Günther Steiner's project in F1. So the project, the latest is that there is no story.
So if we put the Mazepin thing itself, the incident itself, to the side, and we can just agree on it being not a very smart move from his side, without the money that his father is bringing to the team, the Haas team would not exist, even though they had this signing of the Concorde agreement this year.
As I understand it, first of all, Jean was very, very close to pulling the plug after the first 5 years. And that's due to primarily also the bad results, but also the pandemic, which really, really hit the team hard. Because he set a certain amount of money that he's willing to spend on this project that makes sense for his business. Remember that what he's trying to do is basically what Red Bull is doing. He's just not selling fizzy drinks, he's selling CNC machines. So he's using his entire marketing budget to get his name out there outside of the US, and because in the US he has his NASCAR team. And it has to make sense for him financially, and F1 has, but there's a limit to how much he's willing to spend. And with no money coming in this year, and a drop in prize money and so forth, and he was looking at, do I really want to continue this for another 5 years? Günther Steiner had him convinced, but that project required two people to bring money, because otherwise ends wouldn't meet, and otherwise they wouldn't have enough money to throw at 2022, which is their chance of getting back in there. So forget about everything you read about Nico Hülkenberg joining or whatever. It's all bollocks. I honestly believe that they had a quick debate with Kevin Magnussen what if he drove for free? And that wouldn't be able to happen either. Both guys had to bring money.
But Kevin, Kevin didn't have any sponsors coming into the team, providing money for the team.
No, well, Jack Jones put a little, but I mean, it's peanuts compared to what we are talking about here. I mean, the figures I've heard is that Mazepin brings 32 million euros, and even Mick, with the Ferrari deal, whatever, brings around 10 million euros. So none of the small sponsors that they had already. That's actually another thing that's quite funny when you look at what was put out there as a rumor, saying that Jean and the sponsors were worried about what sponsors. They don't have any sponsors. They are so small that you know, that they don't make a difference. Jean Haas is the sponsor. He's the one paying for this, with ups to like $100 million a year. So he's the one making the calls, and that's why, if the team is to continue and that's the plan, that's why they will continue with Nikita Mazepin.
So every rumor that Nikita Mazepin is moving away from the team is basically dead on that subject, just because he brings this kind of money, which explains why the FIA has been very sort of low key around the whole thing as well, because they know, without the Russian money coming in, no Haas team on the grid, and they want the Haas team to be on the grid, I guess.
Yeah, plus you're in a little bit of a limbo here, because Nikita, what is he right now? He's not an F1 driver yet. That contract is not until 2021, and he's just out of F2. So where does that leave the FIA or even F1? I'm not saying that they couldn't say anything, but it's not an F1 driver who did something inappropriate. It was an F2 driver who did something inappropriate. And there's a big difference between the two of them. I mean, I'm sure, had he been a normal kid with bringing no money and whatever, they probably would have been more vocal, either publicly or in private. But no, and it even goes back to his super license issues. I mean, a lot of the stuff that Günther has been saying, I mean, Günther is a really, really nice guy, and a lot of the times he's honest too, but he's especially honest off record. And some of the stuff he says on quote, where the, you know, with his super license and, oh, we didn't take him for the money or whatever, is all bollocks. Because he also said that very early they went into discussions with the FIA, what happens if Nikita doesn't get a super license on merit. He ended up doing that. But I mean, they knew early that there had to be a workaround. And of course, the FIA would have done that because it keeps 10 teams on the grid instead of 9.
Yeah, which is the main object for them, I guess, which is a bit sad on the other hand, because rules are not rules somehow when you look at it that way. But it makes sense that Nikita Mazepin's place in Haas is safe, even though he did what he did between seasons, after the F2 season and before he's become Formula One driver. So I guess they need to sort him out, to teach him how to behave, which is going to be a big work.
That's going to be a big work. And on the other side of the garage, you have Mick Schumacher with Sabine Kemp trying to run everything. And that's going to be, I mean, he's very well-behaved, but there's going to be a lot of scrutiny and focus on that team next year because of the Schumacher name. So they have a huge task in front of them. But another thing is, they knew this coming in. If you look at Nikita Mazepin's career since go-karting, he's been involved in so many incidents on and off track that honestly, an Instagram story where he's groping a girl that is, whether it's he knows her or he doesn't know her or whatever, it's a small thing if you look to what he's done in the past. I mean, he punched Callum Eilert, and got a race ban for it. And Haas knew this coming in. So it's, I wouldn't say it's a gamble, but it's a risk that they were willing to take to keep a couple of hundred jobs going and a team going. I know. That they would have wanted to choose differently, had they been able to financially. But this was the way out for them and for the team. So then they just have to try and make the son of a Russian billionaire who's, has a sense of entitlement and he's been spoiled all his life, to try and have him act like an F1 driver really should. I'm just going to say good luck with that, because they really need to fix this. Otherwise, it can go bad. But for us journalists, I mean, Haas is going to be funny to watch next year. Not because I think they're going to score any points or anything, but there's going to be plenty of stories to follow there.
It seems also like the team is tightening their relationship with Ferrari. Simone Resta is coming in as he was a chassis development engineer, or responsible for it at Ferrari. He's been with Alfa Romeo when Charles Leclerc came in. Now he's moving to Haas when Mick Schumacher is coming in. I guess the relationship with Ferrari will also tighten up, and that also makes this team quite interesting, and hopefully the Ferrari engine is a bit better next year than it was this year.
Yeah, for sure. But, I mean, they haven't developed the car at all this year, so even though there are, the tweaks that they're doing to the aero rigs, they will be slow next year. I mean, a quicker engine will help them for sure, but all their focus is on 2022. And another thing, I mean, you mentioned the tightening grip. This is also a little bit of speculation, but it's also it's not something I pull out of thin air. The interesting thing is, why did Mick go to Alfa Romeo and to Fred Vasseur, which would be the normal place? And I'm quite sure, and I know there's been talks there as well, will they continue with a Ferrari engine? Are they going to a Renault engine instead? Is Vasseur trying to keep every option open? That's very interesting. So Ferrari probably chooses to tighten the relationship with Haas instead, because there they know that they can guarantee a future for Mick.
Yeah. For as long as he needs to stay there.
Yeah, I mean, he needs to stay there at least 2 years.
Yeah, for sure.
Next year is a learning year, and next year they will be slow. I mean, I think they will lose to Williams.
Can you see Mazepin, the father of Nikita Mazepin, Dimitri's name is, yeah?
Yeah.
Yeah. Can you see him buying the whole Haas team in the future?
I mean, that's really a question for him, but yes, I mean, he was trying to buy Racing Point. He's run high-tech. And there's this whole thing, there's this twist in the in the new Concorde agreement, which is very, very smart, done from Farm, where a new entity has to pay $20 million to each existing teams, which actually makes each team worth $200 million just on paper. So that's another reason for Gene wanting to stay in, so you don't throw away that money. And this could be a way, should Mazepin really want to go into F1, to like slowly take it over or become a bigger shareholder or whatever. So yes, I could see that happening, but let's see how Nikita behaves there, because one thing is, I mean, we all have our opinions on the dear Lance Stroll, and he's slowly developing into an okay driver, but he has had a lot more time than others. He's just boring to me, but Nikita can be controversial. So there's a difference between the two of them.
Jonas Hyttel där, alltså på Extrabladet i Danmark, som sagt har bra insyn i hela den här historien och pekar på de viktiga sakerna. Jag tror inte man ska inte skena iväg för mycket över det som skrivs på sociala medier.
Nej, uppenbarligen inte. Och jag tror att det mycket väl kan stämma det som han säger här. Och jag tror att det som jag tycker är nästan mest intressant är just den där grejen, att vilket vi var lite kort inne på i förra veckans podd, var just att så här, vad kan FIA göra här egentligen? Jag menar, det är inte någonting som har hänt under en racehelg. Han är kontrakterad att köra Formel 1 2021, och han har avslutat säsongen i Formel 2 2020. Så då är det så här, vem kan säga någonting om det här utöver då teamet? Men uppenbarligen så behöver teamet ha Nikita Mazepin där, och därav så är det liksom så här, allt det där som man, det blir ofta en sån här gut reaction, någon måste göra någonting, och det är klart att det kan man verkligen tycka, och jag kan hålla med om det här, men det är frågan också, vad har man för manöverutrymme att göra någonting? Ganska litet.
Ja, antagligen är det på det viset. Och precis som vi är inne på intervjun också, det är incitamentet för någon att störa den här ekonomiska transaktionen är inte så stort heller. Just med tanke på att det kommer in över 300 miljoner kronor då till ett team som är i stort behov av de här pengarna. Så att det är klart som sjutton att man gör allt man kan för att försöka se igenom det här. På teamet är man ju lite irriterad över att det har blivit som det har blivit. Då. Det kommer ju att leda till att de någon gång måste uttala sig och visa upp att de har tagit det här på största allvar. Då. Även om de väljer att göra det inåt så att säga, då, snarare än utåt för att markera mot omvärlden. Det är ju en svår situation kort och gott rent PR-mässigt. Det är ju det blir, snarare än någonting annat.
Mm. Ja, absolut. Sen så kan man ju hoppas, alltså jag tror så här, hade Haas haft en annan förare med 300 miljoner i bakfickan, då hade de ju säkert gjort det bytet, men nu har de inte det, och sen så kan man ju se det så här att när det nu är som det är, så har ju Nikita Mazepin sannoliken inte gjort sig själv några tjänster, så att jag tror att han kommer få det rätt tufft rent för hans egna persons skull att köra i Formel 1, för att det där kommer hänga med honom länge.
Så är det. All right, det om detta. Då tar vi och går vidare helt enkelt i veckans podd och landar då i det faktum att vi nu ska prata länge och mycket med Felix Rosenqvist.
Felix, jag såg på din Instagram att du helt plötsligt var i England, och då började jag misstänka att nu kanske han är hos McLaren, och det visade sig att du var på McLaren Technology Center, eller hur?
Jajamensan. Det stämmer. Du, det var riktigt coolt faktiskt. Det har ju alltid varit en dröm att åka dit. Men jag är ju faktiskt gammalt McLaren-fan sen jag var typ 6-7 år gammal. Och det var lite overkligt faktiskt. Det är rätt speciellt det där stället. Jag vet inte om ni har varit där själva, men det är ju en av de här få F1-baserna som faktiskt gemene man känner till, som inte är racingnörd, utan det där stället syns ju lite här och där även om man inte är racingintresserad, och det var ju precis som man har tänkt sig, det här med man parkerar. När man kommer in så kör man runt den här sjön som är till för att kyla vindtunneln då. Och sen går man in och allting är städat och rent. Sen tror jag inte det är lika hög detalj på alla de här på liksom OCD-fronten som det var när Ron Dennis var där, men nej, det var grymt faktiskt. Det var ett av de coolaste studiebesök jag gjort, kan jag säga.
Det var liksom inte skitigt i hörnen i alla fall.
Nej, det låg någon sån här plywoodskiva någonstans, vilket var lite, tänkte man, vad hände här? Men nej, det var väldigt rent och snyggt. För allt inne där, när man går liksom, alla killarna jobbar med sina egna, som man säger, workshops, så som vi har växellådsavdelningen och rattavdelningen och kolfiberavdelningen. Där är det ju liksom extremt hög nivå på allting. Det är som en operationssal liksom. Men ja, det är kanske ett sånt där ställe man måste se själv nästan för att förstå hur fränt det är.
Men du Felix, vad görs i form av IndyCar då i Woking?
Så i Woking har de 12 stycken som sitter och jobbar med, det är egentligen ett tekniskt partnership kan man säga, så det är mest aerodynamik, så CFD, även vindtunnel och sen liksom performance ingenjörsjobb då liksom med data och effektivisering av data och sånt där, lite nördigt som jag kanske inte kan förklara så väl, men så det är bara ingenjörer kan man säga. Det finns ingen där. Ja, det är någon som har hand om programmet då, och liksom bollar allting mellan USA och England. Men nästan alla som jobbar därifrån är liksom ingenjörer. Så det är faktiskt rätt mycket då, 12 pass på ett IndyCar-team. Liksom det är ganska stora muskler när det kommer till just den biten. Då, så det är spännande.
Du... Kort bara lite, det vart ju lite speciellt där, övergången till Arrow McLaren Schmidt Peterson då från Chip Ganassi Racing. Kom ut en tidig journalistartikel om det och så blev det lite tyst, och sen så förstår jag att det hade med kontrakt att göra och hela den biten, va? Men ta oss igenom processen, hur mycket involverad i det var du själv?
Jag har ju väldigt involverad. Det var ändå mitt beslut i slutändan, och kanske inget enkelt beslut att ta som vanligt. Det är ju, det har man väl haft tur några gånger senaste åren att man har fått, det har varit några tuffa beslut, men det har varit två eller tre bra alternativ på bordet så att säga. Så att det var det jag tyckte kändes bäst, och det var väl egentligen så enkelt det var. Det var många som spekulerade om det var någonting med Ganassi som var dåligt, och det tyckte jag egentligen inte att det var, utan det kändes också som ett väldigt bra spår och bra satsning, bra teamkompisar, hela den biten kändes liksom bra. Men jag tyckte väl att McLaren kändes, eller Arrow McLaren SP kändes bättre, och det var en kanske mer långsiktig satsning, och det var väl därifrån det gick så att säga.
Då finns det någon uns av förhoppning att köra en McLaren Formel 1-bil genom den här flytten? Jag måste ställa frågan.
Alltså det är ingenting som var med i någon förhandling så att säga, när vi tog det här beslutet, utan däremot tror jag det kan säkert finnas en chans. Det vet man aldrig. Det är väl någonting man kan börja snacka om så småningom, men det har inte varit något fokus på den biten överhuvudtaget. Men som sagt, man vet aldrig. Jag har ju faktiskt poäng till att ha en superlicens, så det är väl inte så många som har det egentligen. Och sen med tanke på dagens situation med covid och sånt där så vet man aldrig vad som händer. Så jag skulle inte räkna bort det helt och hållet. Det är nog en större chans än vad det någonsin har varit, men ingenting som vi sitter och snackar om jättemycket.
Det var inte det som fällde avgörandet så att säga?
Nej, absolut inte.
Ganassi är annars typ liksom ett av de största teamen i USA, och McLaren är ju ett mindre team i IndyCar, men när man får den där kopplingen till brittiska McLaren så att säga, Formel 1 McLaren, hur känns det så att säga i din miljö i USA? Har de liksom lyckats koppla samman de där två?
Det har ju varit en process som de faktiskt en gång skulle inte ha underskattat, utan det är ju svårt att koppla ihop. Om du har ett tight team i USA som har jobbat ihop i flera år och sen ska du koppla ihop det med massa britter som sitter på andra sidan Atlanten i en annan tidszon, så är det är självklart ingenting som är enkelt. Det är olika kulturer, det är olika egon som blandas samman. Däremot tror jag det har gått väldigt bra. Det har nog gått bättre än vad någon kunde tänka sig, och det där har ju tagit egentligen ett år innan det liksom har fått. Jag tror inte de har fått så mycket tillbaks i förra året, utan förra året var ju mer liksom en integrationsprocess, och nu däremot tror jag verkligen att det kommer ge någonting, och den länken har verkligen blivit starkare och kommer bli ännu starkare. Men det är som sagt, det är aldrig enkelt, framförallt alltså en IndyCar är ändå på den nivån där det är inte som F1 där du bara liksom behöver en massa ingenjörer som sitter och jobbar på en specifik sak. Du har så lite folk så det krävs att varenda individ kan massa saker och kan kommunicera, och det blir en helt annan. Det kräver egentligen en mer komplett person som du anlitar för ett IndyCar-team än ett F1-team på så sätt. Och därför är det svårare att hitta rätt folk och så vidare. Så att det ska man absolut inte underskatta, men i det här fallet tror jag de har gjort ett väldigt bra jobb, som det känns i alla fall när man var hälsade på.
Det ska bli spännande att följa nu fortsättningen då, där andra året då som en del av McLaren-organisationen i alla fall, och spännande att se vilket steg ni kan ta då. Du och Pat O'Ward, som det kommer att vara då, en kille som har fått mycket lovord, var ju fyra i mästerskapet förra året. Hur ser du på honom som teamkamrat? Kommer ju inte bli någon lätt kille att liksom bolla runt eller köra förbi hur som helst. Ni hade ju en fight förra året.
Ja, precis. Nej, han känns väldigt vass faktiskt. Han är ju en av de riktigt stora unga talangerna som har kommit upp. Liksom, han var ju Red Bulls juniorprogram, och jag tror faktiskt han hade en sits på gång där som inte blev av till slut. Och sen valde han väl att hoppa av där då när han gick in i IndyCar igen. Men han är ju väldigt rolig kille, och det är väl det jag tycker är det viktigaste. Man kan ju aldrig se det som negativt att någon är snabb, utan det får man ju bara utgå från att man ska göra sitt bästa och försöka slå honom. Men han är en kul kille att ha i teamet, och han bidrar väldigt mycket på så sätt, tycker jag. Bara de två dagarna som jag har umgåtts med honom så har han ju varit extremt underhållande. Han är sån här som skojar runt och prata hela tiden och liksom få en att känna sig ett hemma direkt, och det är kul. Det påminner lite mer om när man körde F3 sådär när man var lite yngre, att nu för tiden när man är lite äldre så har man liksom ett liv utanför racing, men Pato är väldigt mycket så här bara liksom 100% racing, och det är rätt kul att se. Man jag tror där kan man lära sig lite och liksom få tillbaks lite mer av den glöden man hade när man var hans ålder, och som sagt väldigt snabb. Där tror jag absolut han blir ingen lätt match.
Och sen McLaren har ju blivit lite grann av det goa, glada gänget i Formel 1 också. Det är kanske någon som spelar över på IndyCar också då.
Ja, men det tycker jag. Det är nog mer en slump egentligen, men det tycker jag verkligen att det är. Det är ett väldigt kul gäng. Det är ju som sagt ett mindre team än Ganassi, men väldigt mycket energi, händer någonting hela tiden, lite mer skämt och bus skulle jag säga, när man bara känner hur det är i teamet på plats då, vilket jag tycker är jättekul. Så att det är någon helt annan atmosfär än Ganassi, på gott och ont blir det alltid, men jag tycker det är uppfriskande och kul.
Erik, vi har ju förberett lite frågor, är det inte så?
Ja, men precis, vi har satt ihop med hjälp av er, många av er lyssnare har skickat in väldigt roliga frågor, och därav blir det väldigt spretiga frågor också, och då har vi valt att kalla det här det fyndiga namnet Spretuläret. Det gick ganska fort när jag försökte komma på ett namn.
Ja, men det är bra, Spretuläret, det funkar alla dagar i veckan.
Ja, men vi kan väl köra lite varannan fråga så där, Janne, och sen så kanske vi fastnar någonstans, och så får vi göra det helt enkelt.
Vi kör på.
Det är öppen sluttid där, eller hur?
Ja, absolut. Det är Felix tid som begränsar.
Oj.
Men han är öppen sluttid. Han ska inte köra förrän i mars.
sant. Förvisso sant. All right, Erik, kör igång då.
All right. Ja. Vad är du för favoritfilm, Felix?
Jag skulle säga Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Väldigt bra film. Brittisk dark humor.
Det är roligt.
Guy Ritchie. Klassiker.
Jajamensan.
Okej, okay, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Jag undrar om jag har sett den, men det har jag nog. Jag kommer ihåg också att den var rolig, så jag köper det. Favoritfärg då?
Blå. Va?
Inte orange och svart alltså.
Papaya heter det. Glöm inte det.
Nej, just det. Papaya heter det. Stämmer.
Papaya.
Blå. Okej, varför blå då?
Nej, jag vet inte. Himlen är blå. Himlen är trevlig.
Du körde en blå bil förra året också.
Ja, den var väldigt snygg faktiskt.
Mm, det var den. Det var den. Det var väldigt fin.
Det här är nästan en fråga som vi inte ens behöver ställa, men vi gör det ändå eftersom alla ska få samma. Vilket F1-stall håller du på?
McLaren.
Åh oh, fan, vilken skräll. Nej, men det sa du ju faktiskt att du gjorde redan innan.
Ja, det är faktiskt så. Jag kan faktiskt skicka över en bild som bevis på detta från 2008. När jag sitter utan tröj på McLaren-keps.
Perfekt, den kommer att ligga på vår Facebook. Ingen tvekan.
Ja.
Nej, men att det är McLaren, det kan man, det sa du ju som sagt redan innan då, innan du kom dit. Okej, okay, du får göra en tidsresa för att tävla i Formel 1. Vilken säsong åker du tillbaka till och vilket stall kör du för? Den sista frågan, den behöver vi kanske inte ha med då, men vilken säsong åker du tillbaka till?
Jag skulle nog ändå vilja säga typ 2007 kanske.
Så pass alltså.
Ja, men det var häftigt tycker jag. Det var ändå då man var liksom man var ung, man var väldigt taggad på att komma till Formel 1, och så det var ju liksom verkligen ens idoler som körde, och det var så häftigt att kolla på. Man följde varenda race och det var coolt på den tiden, så det hade jag nog sagt. Bilarna såg väldigt kul ut att köra framförallt, och det är väl det viktigaste.
Jag har ju kört den 2007, så att jag menar, jag vet ju exakt. Nej, skämt åsido. Erik.
Men jag gissar att du kör för McLaren då, eller?
Ja, McLaren, ja, det får vi ändå säga. De var rätt. Det var då de förlorade mot Räikkönen då.
En poäng.
De var
poäng,
väldigt snabba, de snygga de bilarna. De var riktigt coola.
Ska jag vara ärlig, så
vem petar undan då? Är det Hamilton eller Alonso som du tar styrningen ifrån?
Jag tar nog Alonso då.
Ja. Varför inte?
Men jag roligare han Lewis som teamkompis, tror
jag. Jag trodde ärligt talat att du skulle backa typ till 90 eller sådär. Köra McLaren 90 eller 91 eller i den eran när sen han körde.
Det hade också varit fantastiskt. Men, nej. Jag kollade liksom inte på den eran, så att det blir liksom inte lika lätt att relatera till på något sätt.
Då kör vi nästa fråga. Om du var en bil då? Om du skulle likna dig själv alltså vid en bil, vilken bil skulle du vara? Alltså, så, som Janne, han är ju en Toyota...
Porsche Cayenne.
Jag höll på att säga Toyota Land Rover, men det finns ju inte.
En Volvo Sonett.
Ja, men det är ju lite tråkigt nu, men McLaren F1 har ju alltid varit en... Det har ju alltid varit min favoritbil, så att jag måste ändå säga den. Så mycket minnen, så mycket glädje med den bilen. Även fast jag aldrig har kört den, men jag har sett den många gånger och jag har tagit extremt många bilder på den. Jag hade en sån här digitalkamera, eller pappa hade en digitalkamera när jag var typ precis när de kom, 9-10 år gammal. Och då tömde jag ett helt sånt minne på Tom Bryant, om ni vet om det. Han hade 3 stycken McLaren och en av dem såg jag på Falkenberg. Och då tog jag bilder, alltså jag hade typ bilder på avgasröret, på backspeglarna, på inuti, lysena, alla luftintag. Jag var helt besatt av den där bilen, så att det är enkelt svar.
Det är en fin bil.
Det står väl en sån inne i receptionen där på MTC, en orange?
Ja, 3 står det kanske... faktiskt. Precis som Tom Bryant hade en vanlig F1, den första, den gjorde XP5 kallar de, en longtail som faktiskt Anders Olofsson körde, och en orange som säger, en F1 GTR gatbil.
Var det inte Mr. Bean som kraschade sin? Jag får med det.
Han var ute och sladdade.
Vad sa du?
Två gånger kanske.
Ja, till och med det. Ja, du
ser. Och vi gick den för typ 13 miljoner pund eller någonting tror jag på någon auktion.
Galet, galet. All right,
jag såg Anders Olofsson tävla en sån där på Anderstorp när BPR körde på Anderstorp. Det var ett starkt minne också faktiskt. Den där Gulf. Nej, då körde han nog Ferrari F40 för övrigt. Spiller ill, jag har sett dem tävla i alla fall.
Okej, om du inte hade sysslat med motorsport då, vad hade du gjort då?
Skidåkare tror jag. Det hade nog blivit. Det kändes som att det var något av de två. Nej, men det har nog varit det mest naturliga. Och hade det inte blivit det så... Ja, du... Only God knows.
Skibam,
ja precis.
Ja, men när du säger skidåkare, då menar du alltså utför?
Utför, ja, ja. Precis.
Du är inte den där som låter lungorna jobba och lungorna och hjärtat riktigt?
Nej, det är jag inte byggd för.
Det sägs ju att du har blivit en hängiven cyklist numera, så du kanske ändrar det.
Ja, det... Hade man frågat mig nu så hade det blivit där då, men det är nog för sent tror jag. Som har börjat för 20 år sedan.
Vem är din förebild inom racing och utanför?
Inom racing... Det är väl Häkkinen ändå, får man säga. Utanför...
Ja. Pappa.
Pappa får
man
säga då.
Pappa ja,
det blir ändå det på något sätt.
Ja, det är väl ganska... ganska
vad är det med häcken ändå?
Det är så mycket minne liksom, när man började kolla på F1. Då var det ju liksom... Det var ju häcken som gällde. Så var det ju bara. Det fanns ju inget annat alternativ där. Det var ju det eller Schumacher. Men det, för mig var det häcken och... Han är rätt cool också. Liksom. Han var ju en karaktär.
Ja, det får man säga. Är en karaktär kanske fortfarande. Ja, hur som haver. Det här är ju intressant. Du tvingas köra en F1 eller en Formel 1-bil med ögonbindel. Det vill säga, du ser inte. Vilken bana skulle du välja att göra det på? Då? Vilken hittar du runt på bäst?
Ja, det här blir lite sån nödnivå... Jag skulle nog säga Sandvort, för det är så mycket doserade kurvor där, så där tror jag ändå du hade kunnat känna på något sätt att du kom in i kurvan utan att du såg den. Så det är nog högst chans att man hittar runt där. Kör du Abu Dhabi så är det någon stor risk att du ligger någon bakom något räcke, tror jag. Nej, för du kör nog den Sandvort, även fast man inte har kört den.
Sandvort, ja. Nej, det är en speciell ban. Dit kommer vi ju senare i år. Eller senare nästa år snarare, om allting går som det ska. Och coronan håller sig någorlunda passiv, så ska vi vara på Sandford köra Formel 1 i september. Ja, Erik.
Men vilket antiklimax ändå, att första gången du ska köra Formel 1-bil så måste du göra med ögonbindel. Det måste vara jobbigt.
Ja, men den chansen tar man ändå, tycker jag.
Ja, det skulle jag också göra. Men vilken var din första bil?
Det var en Mercedes 190 E 2,3 16 AMG som min far köpte av en kompis till honom. Det var ganska sliten. Jag tror han köpte den för 5000. Och sen blev det ett projekt att renovera den där. Jag ska inte säga att jag gjorde det själv, men vi hade en kompis som hjälpte oss med den. Och sen när jag blev 18 så blev det min första bil som min kompis sen typ 2 veckor senare körde in i ett träd tyvärr, så att den dog. Men det var faktiskt någon från Hästra som ligger nära Värnamo som köpte den och fixade till den igen så den funkar. Så den lever faktiskt och den finns. Och det kanske blir att man söker hitta den där en dag och köpa ett par.
Det måste du ju göra.
Det var en grym bil faktiskt. Det är en sån här dogleg gearbox. Ettan sitter ner och till vänster. Och så är det Cosworth-motorn faktiskt. Det är lite coolt.
Mm, verkligen. Kommer du ihåg regnumret?
Ja, PAF var det. Sen kommer jag inte ihåg siffrorna.
Vad kör du för bil idag då? Är det också ett självklart svar på det med tanke på var du jobbar?
Jag kör ingen McLaren. Det gör jag inte.
Va?
Men i USA så kör jag en Chevrolet. Eller kommer göra. Chevrolet Blazer.
Det är bra.
Det blir firmabilen. Och i Monaco har jag en BMW M2.
Det är ganska bra. Men du, då går vi vidare. Nu kommer en liten sån här... Ska bli kul att höra vad du svarar här. För du är ute och går i skogen. Och plötsligt så blir det snöstorm. Så du hittar en stuga att söka skydd i. Och du kommer vara insnöad där en vecka. Det vet du inte precis nu då. Men det är i slutändan det som kommer ske då. Och du går in genom dörren. Och du ser att du inte är ensam i den här stugan. Och det är, ja, vem sitter där? Önskar du?
Det kan vara vem som helst.
Mm. Men det får inte vara en pojke eller flickvän.
Jag tänkte precis så. Ja, men det är väl den morsan då, för det blir då.
För att?
Ja, det är ju goda matlagningsegenskaper. Trygghetsfaktor hög. Mm. Ja.
Ja, mamma går aldrig och liksom, det går aldrig att byta bort henne.
Nej, det är ingen konkurrens då.
Nej. All right, vi fortsätter i rask takt genom alla frågorna här, för vi har många sådana. Du är teamchef för ett Formel 1-stall och har möjlighet att välja ett av de två följande alternativen. En grym förare i en medioker bil eller en medioker förare i en grym bil. Vad väljer du?
Formel 1 sa du?
Mm.
Då hade jag nog tagit en medioker förare i en grym bil.
För att?
Det känns som att det går längre i F1 på något sätt. Det har nog blivit lite långtråkigt att ha en jättebra förare som aldrig kunde göra några resultat i en dålig bil. Ja, men det är alltid kul med en bra förare också, tänker jag. Men det, ja, man kommer inte så långt på det F1 tyvärr.
Nej, det är ju så. Och det där, den där diskussionen har blivit ganska aktuell då med George Russells testkörning, om vi kan kalla det, utav Mercan då. Hur pass bra han gjorde den då? Hur ser du på det inhoppet som han gjorde då istället för Lewis Hamilton en helg? Och direkt, more or less, var ju på väg att vinna.
Nej, men det var ju, det som du säger, det öppnar ju en ny dialog på något sätt. Det blir många som jämför hit och dit, och är han bättre än Hamilton och är Bottas alldeles så dålig och hittar något detta. Men ja, faktum var att han gjorde det väldigt bra. Jag tror ju alla hade sett bra ut i den där bilen, men jobbet ska ändå göras. Du ska lära dig allting nytt, du ska naila ditt kvalvarv. Det är ingenting som gör sig självt heller, och det får man inte glömma. Men ja, jag tyckte han visade, alltså till min egna förvåning också, att han var väldigt bra och kanske liksom riktigt world class material.
Men om man vänder på den där frågan då, om du istället är teamchef i IndyCar, eftersom det är det där du kör, skulle du ta en grym förare i en medioker bil? För det finns ju ändå mediokra bilar i IndyCar trots att det är en entypsklass. Hur skulle du välja där?
Ja, där hade jag nog vänt på det. Absolut. För där får du nog mer glädje av att ha en förare som driver liksom fram teamet och krigar och liksom, ja, där föraren kan liksom vara en större del av hela ekvationen på något sätt. Det gör ju väldigt mycket i IndyCar, så är det ju.
Och då nästa fråga då. Vad kännetecknar en bra teamchef? Vem är den bästa du har kört för och varför?
René Rosin var min bästa teamchef i Prema när jag körde där. Jag tyckte han var bra, för han kunde lite om allt, men han lade sig inte i någonting för mycket, utan han fokuserade på att vara teamchef. Han lät liksom folk som hade bättre koll på specifika ämnen göra det, och så hade han en övergripande kontroll över teamet och var väldigt duktig på att kommunicera med domare, och han hade bra koll på vad som hände i depån. Han pratade med folk, den sociala biten var väldigt stark också. Det tror jag är viktigt, för vissa teamchefer sitter bara i en egen bubbla och de pratar aldrig med någon, de vet inte de senaste nyheterna och gossip och sådär, och det är ju en väldigt bred roll det där. Och vissa teamchefer försöker vara ingenjörer och säga att vi ska ha mer framvinge eller de ska byta motor. René var väldigt balanserad på allt, och det är en svår sits, absolut.
Har man så himla mycket med teamchefen att göra, ju högre upp man kommer så antar jag att man blir mer liksom alienerad från från själva teamchefen. Då jobbar man mer med sin ingenjör. Jag kan tänka mig att det var så i Chip Ganassi Racing då, där Chip kanske inte är hands-on på det viset som den du jobbade närmast med i teamet.
Nej, sen var ju det här, det var ju F3, så självklart var det inte på samma nivå, men Chip var ju väldigt distanserad från teamet jämfört med många, tror jag. Han la ju nästan inte sig någonting, och det är ju ett val han gjorde, liksom, att han har folk under sig som sköter allting istället för att han involverar sig då. Det skiljer sig väldigt mycket, men jag tror typ Sam Schmidt och Zach Brown i mitt nya team, de är nog lite mer involverade och bestämmer och tycker och tänker mer då.
All right, vi fortsätter med frågorna här, och det här är ju en intressant. Vilken är din roligaste tabbe?
I racing eller
Jag vet ärligt talat inte om det gäller racing eller generellt i livet.
Jag skulle säga att det är racing ändå.
Vi säger racing då.
I racing skulle jag vilja säga, det var nog när jag glömde, jag kan berätta hela storyn. Jag skulle köra Formula E i Paris. Kom dit dagen innan, glömde pass och plånbok i taxin. Och sen dagen efter så var jag på banan. Lyckades få tillbaks pass och plånbok faktiskt, efter mycket om och men. Sen dagen efter det var det ju dags då för race-dagen. Vi skulle test klockan 7:30 på morgonen eller någonting. Och då, det var på den tiden jag körde så himla mycket. Jag reste mellan Japan och överallt hela tiden. Och då hade jag bara en hjälm på den tiden. Och då hade jag glömt hjälmen på hotellrummet. Jag hade inte med den till banan. Och då står vi där liksom med 25 minuter kvar till första träningen. Och jag inser att jag inte har någon hjälm.
Shit.
Och då är det en stackars, hon som Carrie hette, hon då som jobbade som PR-ansvarig på Mahindra då. Hon fick ju ta mitt hotellkort och springa till hotellet, hämta min hjälm. Hon kom, alltså det var typ 30 sekunder innan det blev grön, så kom hon som en hjälte där med hjälmen. Och det där var en av många sådana historier som jag kanske inte den mest organiserade av, men i den vevan när jag reste så mycket så var det extremt mycket sådana historier. Jag kan nog skriva en bok om det ändå.
Det borde du göra, men alltså, det här var inför race?
Ja.
Ja, inför träning var det ju till att börja med. Var det så?
Träning var ju samma dag som racet. Så.
Ja, okej. Okay. Men hur gick det sen i racet? Det måste ju varit ganska halvstressigt.
Ja, nej, det var inför träningen på racedag. Men det gick nog okej. Det glömde man rätt snabbt. Men det är många som har fått stå ut med de där tabbarna.
Du är lite vimsig kort och gott.
Mm, kan man säga. Mm.
Känner jag igen lite grann.
Det gör du.
Jag har bort en del i mitt liv också, faktiskt. Så det är ett fint karaktärsdrag, Felix, måste jag säga.
Verkligen.
Men du, var är du om 5 år?
Indycar, tror jag, och hoppas.
Tvåfaldig mästare.
Det känns så.
Det smakar bra när man säger det, liksom.
Ja, nej, men antingen ett 500 eller ett mästerskap.
Ja, vilket väljer du där egentligen? Det är ju lite intressant. Jag kommer ihåg på den här springhistorien jag hade i Austin i våras här, så frågade jag just den frågan till många och det var lite blandade svar, men det lutade rätt mycket över åt 500 mer än mästerskapet.
Ja, jag tror jag har fått den här frågan rätt många gånger också, och jag har nog alltid sagt mästerskapet för att jag tycker det är ett mer sportsligt det är liksom att du har gjort någonting över ett helt år. Men nu känner jag nog faktiskt lite som du säger, att 500 hade ju varit riktigt coolt. Alltså det finns inte mycket som mäter sig med det.
Och känner du det, att det är roligare att åka oval nu, eller är det fortfarande samma, liksom, vad ska vi kalla det, hatkärlek till det?
Ja, alltså det är kul när bilen är bra. Mm. Så är det. Det är väldigt kul. Hatkärleken ligger väl i att det är väldigt mycket jobb i att få den att bli bra. Men det är också en väldigt drivande faktor. Man vill inte köra en dålig bil, så är det bara. Så att man man vet att det alltid är en justering bort från att vara jättebra eller katastrof. Och det är som mycket i den här sporten, det är en balans som är skrämmande på något sätt, men det är också därför man håller på med det.
Och då kommer vi lite intressant nog då på nästa fråga som lyder så här: har du kommit med ett konkret förslag till förbättring av bilen som faktiskt har gjort den snabbare?
Aldrig. jo, det händer ändå rätt ofta faktiskt, som tur var. Annars hade det varit något fel. Men det händer nog inte så ofta som folk tror, utan det kan ju gå flera, alltså du kan räkna ihop 5, 6, 7 testdagar där du bara liksom har gått i cirklar och du tror att du är på rätt spår, och så är det egentligen bara banan som blir bättre eller det, vinden har vänt eller någonting. Sen när du går tillbaks ut och började så var det helt plötsligt bättre igen. Det där är jättevanligt, att man går i en jättestor cirkel och så har man bara bränt liksom en hel testdag på ingenting. Men det finns ju också inget annat sätt att göra det på. Man måste ju vara väldigt scientific så att säga och testa back to back to back allting då innan man kan dra en conclusion. Och sen kanske när du kommer tillbaks på samma bana på ett race, då är det helt andra förutsättningar, för då är det 10 grader varmare och det är Porsche Cup kör innan, och de har Michelin-gummi och då sätter de ett annat gummi i backen och så har det en påverkan, så att det kan vara väldigt frustrerande där, och det är sällan man hittar saker som är liksom så här golden, gyllene magic lap time.
Du, Janne körde över mig lite där, för jag hade en följdfråga på den förra frågan. Och då är det så här: var är sporten om 10 år?
Motorsporten. Det är väl, se, Formula E känns ju som att de kanske borde ta något steg till i elektrifieringen, eller om det händer något nytt där som, om det är något nytt bränsle som tar över, som appliceras på det mästerskapet, eller om det går till F1 då, som det har varit snack om. Så där kommer det väl hända någonting. Sporten i sig kommer väl, jag kan tänka mig att det blir lite mindre antal serier, kanske lite tuffare för oss förare att hitta ett jobb. Inte lika många fabriksteam kanske. Men jag tror ändå det kommer liksom funka. Jag tror sporten kanske kommer gå tillbaks till en plats där man har lite mer privatteam, som Williams, McLaren, den typen av team kanske kommer liksom få en liten comeback jämfört med biltillverkarna som man ser hoppa in och ut hela tiden och kanske har mindre intresse i det som racingen står för idag.
Jag fick faktiskt ett mail från FIA i förra veckan där det står att de har levererat de första tunnorna av sustainable fuel som är gjort från då bio waste and developed to stringent F1 specifications, och det ska de då börja köra med nästa år då, som jag förstår det, och då genom det då ska de bli carbon neutral från nästa år och sen då net zero från 2030.
Det är ju väldigt kul om det kan funka och de tar det steget på riktigt, då är det ju fantastiskt.
Erik, du har nästa fråga också.
Ja, det har jag. Du får välja vilken teamkompis som helst i hela världen att ha till nästa säsong. Vem väljer du?
Daniel Roos, min gamla Formel Renault-teamkompis. Vi hade extremt kul tillsammans. Det var nog det roligaste året jag någonsin haft. Och vi var ju yngre då, såklart. Men han är... Jag typ pater påminner faktiskt lite om honom. Det är väldigt mycket skoj och bus och roliga klipp på telefonen. Och det är liksom inte en lugn stund. Vi hade sjukt kul ihop. Det hade varit roligt med en reunion där.
Han har ju gått och blivit mästerkock nu, har jag förstått. Och ni var ju, träffas ju bara häromdagen.
Lite wagyu steak där uppe i Sundsvall. Det var trevligt.
Smakar bra. Sånt kan man leva av. Just det. Vem lägger du ditt veto emot? Den frågan fattar inte jag riktigt, men vem ska man lägga veto?
Det är en följdfråga.
Jaha, okej. Okay. Det är alltså vilken teamkamrat vill du under inga omständigheter ha? Jag ställer frågan så istället.
Ska man bara lyssna på vad folk säger så är det väl typ Alonso eller Hamilton som man inte vill ha som teamkompis. Men ja, det kanske var förr i tiden. Det var så. Jag vet inte om det har någon jättestor... om de är så politiskt involverade eller om det är bara en skröna så där. Men det har man ju hört mycket snack om att det är ingen som vill sitta jämte dem. Sen Verstappen verkar ju vara så pass bra så att man, det verkar inte vara någon som kan slå honom, så där kanske man får passa sig också, jag vet inte.
Men om vi bortser från de sportsliga bitarna, det finns ju människor som man inte tycker om, och du har ju garanterat hört en massa om olika förare runt om i världen. Den där, tänker du, den där ska jag aldrig någonsin umgås eller köra ihop med. Finns det någon sån? Jag kanske inte vill droppa
någon, släng någon under bussen.
Ja, bara. Kom igen.
Ja, egentligen inte, tror jag inte.
Daniel Ros. Ja, jag fattar om du inte vill svara på den frågan. Det är helt okej.
Okay. Mm.
Men du, då en ganska stor fråga. Men det är ju så, vi vet ju din karriär, hur du tog dig liksom fram till en väldigt hög nivå inom IndyCar just nu då, och då tänker man liksom lite på hur den svenska bilsporten hjälper unga förare framåt. Så då kommer frågan här, att hur ska svensk bilsport agera för att skapa bättre förutsättningar för unga förare att lyckas internationellt? Vad saknade du till exempel?
Jag tyckte ändå jag fick rätt bra hjälp på den tiden, men alltså pengar är ju alltid någonting som behövs, och det är ju jättesvårt. Det är ju enorma pengar, och där är det alltid ett snack om det ska vara spetsfokus eller om man ska fokusera för att alla får lika, vilket, ja, det är jättetuffa beslut. Men jag tycker väl att kontaktnät är viktigt, och det kanske inte finns någon som riktigt har haft den positionen där de känner team och förare och hör det senaste och gå i depåerna. Det är väldigt få personer som har den liksom möjligheten. Det är typ Eje Elg, Stefan Johansson, min manager, Rickard Rydell kanske. Kanske inte längre, inte lika aktiv på det sättet, men folk som verkligen är ute och reser hela tiden och kanske inte i sin karriär just nu och har bra rykte och inga egna agendor. Det blir kanske 5-6 personer i Sverige som kan göra det. Och sen i sin tur då så måste man ju försöka få ihop svenska företag, och om man inte kan supporta med pengarna själv från licensavgifter så får man ju försöka hitta dem på ett annat sätt. Och, ja, jättetufft, men det är väl där det helst skulle vara. Men jag vet nog inte heller något annat land som har lyckats med det. Jag tror Belgien var rätt duktiga tag med Stoffel van Dorn. Men annars har jag nog inte hört någon som har varit jätteframgångsrik tyvärr.
Det är lite en infrastrukturell fråga kanske att få ihop det då. Men de personer du räknar upp här är ju sådana som verkligen har gjort skillnad då för er förare så att säga, rent karriärmässigt då. Men det är inte så lätt att hitta någon då inom Bilsportförbundet om man ser till det då. Du, hur skulle en teamkamrat beskriva dig?
Ja, du... ärlig, tror jag. Jag har nog aldrig varit sån som har några dirty tricks. Ja, glömsk.
Eller god glömsk.
I omklädningsrummet, tror jag.
Inte snabb.
Den har jag faktiskt hört av alla mina teamkompisar, tyvärr. Men ja, något sånt kanske.
Snabb? Skulle du inte beskriva som snabb?
Jo, det tror jag. Det får jag nog ändå säga.
Mm.
Där har vi varit lite inne på, men hur beskriver du din teamkamrat, Pat O'Ward? Du har ju berättat lite om honom, men finns det något mer? Vad är det han, om vi tar kör.
Jag har inte varit på banan så mycket med honom än. Det kan ju alltid ändras det där när hornen växer, men ja, överlag, som jag sa, väldigt mycket energi. Framförallt om man jämför liksom med mig, Scott och Marcus, vi var ju alla väldigt liksom chill karaktärer, och det där smittar jag av sig också. Vi kan ju sitta vid ett bord och så är det tyst i en minut och det är ingen som bryr sig liksom. Men Pato är liksom, är det tyst i en sekund så är det något som, då är det katastrof liksom, så väldigt annorlunda.
Han är väldigt osvensk på det viset.
Verkligen, verkligen.
Som den mexikan han är. Nej, men det är ju så man uppfattar dem också, att han är väldigt sprallig och mycket energi som du säger och vill att det ska hända grejer mest hela tiden då. Vi får väl se lite grann hur det där kommer att funka er två, det nordiska kylan då mot den mexikanska viben eller vad jag ska kalla det då. Du, när du lägger hjälmen på hyllan då, vad kommer du jobba med då? Det är ju lite spännande. Det är ju inte jättenära, men det är inte så himla långt bort heller.
Nej, det är, man får ju börja tänka lite på det kanske, men ja, du, fastighet eller något sånt där, jag har ju faktiskt hållit på med det innan, så det kanske hade varit intressant.
Fastighetsskötare.
Ja, sen har man alltid velat, ja, exakt. Men sen har man alltid velat komma på något eget. Det har alltid varit en sån här dröm som man var liten, liksom, ja, tillverka någonting eller ja, skapa någonting som, ja, något sånt, men det känns som alla har redan kommit på allt, tror jag.
Men är du en handyman?
Nja, det kanske inte är världens proffsigaste, men kan nog få något gjort om jag vill.
Mm. Vad är din största hobby utanför motorsporten?
Cykling numera, tack vare covid och min flickvän. Det var ju faktiskt hon som fick idén att köpa en cykel och så sa jag, vad fan ska du börja cykla för, det är töntigt. Och så hängde jag med till cykelaffären och så blev det att vi rullade därifrån med två cyklar. Och det var en så här väldigt insteg. Vi köpte faktiskt fel. Vi köpte två gravelbikes, sådana som man kör på grus liksom. Utan att, för vi såg inte skillnaden. Och det här är typ ett halvår sedan och nu är jag så här ultranörd och ja, man sitter på kvällarna och studerar hur man ska sitta för att spara 0,1 km i timmen på 5 mil. Och, ja, det finns så sjukt djup i den där spotten, alltså på nödnivån. Och jag är lite nördig av mig, så att det passar mig väldigt bra. Och så är det bra träning och det är kul. Och, ja, det tog mig igenom covid.
Du har ju faktiskt cyklat med en Tour de France etappvinnare, Tor Hushovd då. Och när du åker med de där gubbarna i Monaco och ni far upp för Col de, vad det nu heter, hänger du på? Eller är de bussiga och låter dig?
Ja, alltså det är väldigt kul med cykling, för de som är proffs, de kör, man tror gärna det att de kör max hela tiden, att de ligger liksom laddar racetempo, men det gör de inte, utan de vill ju bara ha in timmar. Så om de ligger på chilltempo, som ändå är jättebra träning för dem, och så kan jag pressa mig till blodsmak i munnen då kör man ändå på samma tempo. Men såklart hade någon av dem laddat allt vad de kan, då snackar vi ju flera minuter skillnad. Men det är kul spot, så för nästan alla kan hänga med oberoende på hur fit man är. Man kan alltid ligga bakom också i slipstreamen och då behöver man inte göra lika mycket. Så det är skitkul.
Det brukar funka. Men du är ingen 44 i snittkille på en 5 timmars runda?
Nej, det tror jag inte.
Inte än.
Jag, Marcus och Scott hade någon runda förra året. Jag tror vi gjorde 36 på 2-3 timmar eller någonting. Men ja, man behöver en Janne Blomqvist som ligger och drar längst fram. Då kanske vi kan komma upp i 40.
Ja, det tror jag inte. Snarare 25.
Jag ska skryta lite. Att jag cyklade för ett antal år sedan från Åre till Stockholm på 4 dagar. Och under den tiden, det var 72 mil. Vi höll 36 i snitt. Det var fan bra. Och det var 5, jag tror det var 5 eller 6 pers.
Då var det nordlig vind då?
Nej, det var inte. Eller ja, det var det säkert. Det var säkert.
Nej, det regnade mycket i alla fall. Ja.
Det där är helt sjukt, Erik, det ni gjorde den gången faktiskt. Nu åkte ni inte 72 mil på en dag, men på den här etappen att hålla 36 i snitt på alla de milen, det är helt fantastiskt. Jag förstår ingenting.
Det är imponerande.
Jag låg ganska långt bak i kön, kan jag säga.
Berätta om när du utsattes eller utsatte någon annan för ett practical joke inom racing.
Oh, det, jag tror hälften av dem får jag nog inte säga. Men,
alltså det är så pass?
Ja, men ja, han Roy Nissany som var min teamkompis, han fick lite blöta använda racingunderkläder i hjälmen någon gång. Det var mycket sånt det året, kommer jag ihåg. Det var mycket så att hänga upp kallingarna på pokaler och på hjälmar och i skorna och grejer. Så att det, ja, det var riktigt sånt. Riktigt grabbår.
Men du har inte toppat det som hände på Indy 500 nu senast där, när de tog loss hjulen på golfbilen och dina kollegor där kom ihåg det?
Inget sånt, där har jag varit rätt snäll. Men det har varit mer så här nötande över lång tid.
Då får du nu välja vilken bil som helst och på vilken bana som helst och dundra runt där bäst du vill. Vilken kombo väljer du?
Oj.
Kan vara en racerbil eller en vanlig bil?
Nej, det måste ju vara en racerbil, absolut. Ja, men då hade jag nog sagt kanske Red Bull 2012 på Bathurst, skulle jag säga. Jag har inte kört där faktiskt, men jag är säker på att det är den bästa banan som finns. Så att de två.
Mount Panorama. Ja, det kan nog vara en hisnande upplevelse. Det är ju väldigt mycket upp och ner där. Och just den Red Bull-bilen var ju hyggligt snabb också.
Ja, men den såg så skön ut att köra. Det var liksom, det var som en F3 som var bara så uppspeedat nästan. Fast forward. Nej, det var grymt. Fettel-eran va?
Just det. Hans näst sista år i Red Bull var ju näst sista var det. Han körde 14 också. Hur ser din pre-race ritual ut? Gör du någonting på ett speciellt sätt inför varje race?
Väldigt lite, men det är espresso och gå på toa så sent som möjligt, eller 3 gånger. Det är mycket toabesök och espresso.
Det är du och Valtteri Bottas kort och gott som tar en kaffe.
Ja.
Ja, varför inte? En kaffe är gott.
Ja, men det känns faktiskt som att köra snabbare av det. Jag för lite mental statistik för det där. Det, ja. Ni som lyssnar
där ute,
prova det.
Ja. Men då måste det vara sån där foxpiss, har jag förstått.
Mm. Det kanske kommer snart.
Som egentligen är rävgift.
Mm. Det kan faktiskt bli en verklighet av det där Foxfiss, att det blir riktigt kaffe. Jag och Stefan har snackat lite om det där, så där får ni hålla er updated.
Det är bra, mycket bra. Ja, det är bara 2 frågor kvar, Erik.
Ja, jag tar den näst sista då, och då frågar jag dig, har du varit rädd i en racerbil och när var det i så fall?
Ja, jag kan säga 2 gånger. Ett starkt minne är när jag körde på Nordicring i F3 och det regnade så mycket så att man såg ingenting. Alltså 0,0. Och den banan är bara 2 långa raksträckor kan man säga och en chikan på bakrakan. Och då kör man väldigt fort. Det är mycket spray och så är det murar runt om. Så det blir liksom allting bara kom i ansiktet på en liksom. Allt regn och allt spray som flyger upp bakom bilarna. Och det var inget grepp heller, så folk snurrade på raksträckan. Och så satt jag och tänkte, tänk om det står en bil still här nu på rakan. Och jag inte ser den, och så kör jag in i den. Och det var liksom, hela det racet kunde jag inte sluta tänka på det. Det var obehagligt. Sen hade jag en gång i Macau. Det var en väldigt speciell grej. Det var också på regn och så var det stopp i den här Melco-hårnålen som ni säkert känner till, den jättetajta hårnålen där man inte får köra om. Så det hade blivit någon som parkerade där och blockerade banan. Och i den kurvan är det alltid gul flagg. Men jag missuppfattade det här. Så jag trodde att, alltså det var gul flagg på steringen innan, men jag trodde att det var den vanliga gul flaggen som alltid var. Så att jag kom ju full kareta där och så går det som en vänster höger och sen öppnade upp inför den här hårnålen. Där var det bara totalt stopp. Det stod typ 20 bilar där. Och där kom jag i typ, jag måste ha haft kanske 120 blå. Så körde jag in i en stillastående bil då, Marco Asmer. Och jag var under hans bil. Alltså det var sån enorm krock. Men i alla fall, jag till slut så parkerade bilen. Och så medan jag klättrade ut, så såg jag att det var en bil som kom på väg in i min bil och det var Kevin Magnussen. Så jag stod på chassit på min bil och skulle sätta i ratten och hoppade bort från bilen när Kevin kom och körde in i min bil. Och det var, jag satt faktiskt inte i bilen, men det var väldigt speciellt och otäckt. Och ja, jag fick faktiskt en bestraffning för det sen. Både jag och Kevin var tvungna att starta. Detta var första träningen på hela helgen. Och båda vi fick starta sist i finalracet som straff för att vi inte hade respekterat gulflaggen. Ja, så det var en speciell veva. Det finns ingen film på det där någonstans.
Låter fruktansvärt otäckt att vara med om båda de här grejerna såklart. Framförallt köra i regn, det förstår jag ingenting och jag har alltid funderat över. För alla beskriver det som att det är helt omöjligt att se något och ändå är det ingen som egentligen håller igen. Det där är ju obeskrivligt svårt att förstå för en som inte testar. Sista frågan. Ja, förlåt.
Får jag bara ta en grej apropå det där att köra i regn och att inte veta om det är någon, det som du sa på Norrisring där. Att det är bara en grej som jag kan få lite så här chills av fortfarande, är när Eje Elg berättade en story på Le Mans. Att han åker på natten och det regnar som fan på Mulsandrakan. Och det var ju när de bara körde liksom rakt fram. Det fanns inga chikaner där. Och då berättar han att han liksom vattenplanar av, snurrar runt typ 3-4 varv. Och sen så bara, när han kommer till stopp så lägger han i ettan igen och drar iväg. Och sen så typ efter 3 sekunder så får han känslan av att shit, jag är på väg åt fel håll. Att han liksom... att han liksom körde full gas liksom mot trafiken. Sen var det inte så också, men då sa han att det var en av de gångerna som han har blivit riktigt, riktigt rädd över vad som höll på att hända. Så att jag tycker också det där med regn verkar fruktansvärt.
Mycket, mycket otäckt. Sista frågan då, Felix, som är då inget som du har något svar på egentligen, men du kan ju få gissa. Vem vinner Formel 1 VM 2021?
Max Verstappen.
Ja, du tror det.
Yes.
Ja, det är intressant om det skulle bli på det viset. Lewis Hamilton har ju för det första inte skrivit på någon kontrakt än. Vad tror du om det? Kommer han att göra det, tror du? Eller vad är din teori om varför det dröjer?
Jag vet inte.
Tror du att han vill ha mer pengar eller är det andra saker han vill ha?
Jag har förstått det som att han vill ha någon ambassadörsroll eller att de ska göra någonting tillsammans med det här med liksom equal... Black Lives Matter var han väldigt liksom involverad i hela den biten. Det känns som att han försöker få ihop någonting där kanske. Eller så är det pengar, jag vet inte. Alltså det är ju,
han har ju så fruktansvärt mycket pengar redan.
Ja, men jag vet inte, det är intressant. Men jag tror absolut att han kommer att vara tillbaka. Det hade ju varit extremt skumt om han inte gjorde det. Jag förväntar mig att han kör många år till.
Mm. Ja, det är, inget långskott tror jag heller att Lewis Hamilton finns på griden till nästa år och det handlar väl mer om att de ska bara göra klart allting, men sen hur länge de tänker vänta på det. Det var ju Toto Wolff som väntade med att skriva på, nu har jag han förlängt i 3 år till, så att det kanske räcker för Hamilton att fortsätta då, att stabiliteten i teamet finns och Ineos har gått in som trepartsägare och hela den grejen. Bra Felix, då vet vi. Jag ser att din högerhand fortfarande är paketerad. Hur är det med näven egentligen? Den du gjorde dig illa på, vad var det? Det var på Harvest Grand Prix Race 2, va?
Precis, så det var ju länge sedan. Den är ju läkt. Jag hade ju en liten fraktur, men den är okej. Men det är 2 leder som är lite skadade. Då, så det tar väldigt lång tid att läka. Och nu har jag på mig den här, då, så den ska vara still i, fram till testen nästan. I den 18 januari då. Så förhoppningsvis så kommer det vara fine då. Problemet är med leder och sånt där att det läker inte om man inte låter det vara. Utan varenda gång det gör ont så börjar det nästan om på nytt hela tiden. Så att man får bara ha tålamod och sen förhoppningsvis så är det klart sen då. Men det är inte så illa som det ser ut. Det är inte det att den är helt av. Utan den ska bara vara in one place ett tag.
Mm. Och hur firar du jul? Var är du någonstans nu till att börja med?
Malmö är nu hos mor och far. Så det blir här över jul då.
Mm.
Lugnt och skönt, inga större planer faktiskt. Bara ta det lugnt.
Och när jag bär iväg till USA då, jag har förstått att det här med visum inte helt lätt att få till till nästa år igen då. Ni ska ju ha någon slags arbetsvisa då i USA och situationen där borta är ju lite prekär just nu då med anledning av corona.
Ja, det har det varit hela tiden egentligen. Det var ju, ja, det är såna här sjuka väntetider på allting med visum, men det, jag tror inte det är något jättestort problem. Så länge det går flyg bort hit så är jag inte orolig, men ja, det är ju såklart en stress hela tiden där att hålla på, att man måste åka hem någon gång och då kanske det är någon gång man ska ha någon test eller man ska göra något annat, så att ja, allt är mäckigt, men det är part of the game. Det, jag tror det kommer lösa sig bra.
Låter bra du. Något att tillägga, Erik? Erik har somnat.
Nej, bara önska god jul och ja, alltså jag får nog ta om det där. För att det är så himla lång delay nu så att det är inte sant.
Okej.
Okay. Nej, bara att önska god jul och gott nytt år. Och sen så hörs vi igen till nästa säsong. Eller nästa år någon gång. Inför eller efter de där första testerna kanske.
Ja, kanon. Kul att snacka. Mm. Ha en trevlig jul och gott nytt år.
En sak till som jag har fått viskad till mig. Jag har en liten kalender på min Instagram just nu. Jag räknar ner till premiären i Formel 1. Och idag var det 90 dagar kvar. Och på bilden valde jag då en stridsbåt 90. Känner du till den?
Ja.
Har du gjort något kul en sån?
Jag har kört en sån.
Du har det?
Jajamensan.
Tell me.
Det var när Fassan fyllde 40 så gjorde han det ihop med en som var väldigt involverad i militären på något fort någonstans. Jag kan inte minnas exakt vad det var. Men då var det en grej då att vi skulle åka en sån. Och då var jag var typ, vad kan jag varit? Det går ju att räkna ut såklart, men inte gammal. Men jag fick faktiskt sitta där och styra den lite. Det var riktigt coolt. Mm. Och den kan ju typ vända på. Alltså du kan köra i typ 40 knop och sen bara vända totalt åt andra hållet, som en jetski typ.
Just.
Fast den väger några ton då istället. Så, nej, det var skitcoolt. Det var, kommer man alltid minnas.
Det kan jag tänka mig. Du, hälsar mamma och pappa så himla mycket och önskar dem god jul också. Så hoppas jag att vi hörs snart igen.
Jajamän, ska jag hälsa alla så hörs vi.
Hej, hej.
Ha det gott. Hej.
Ja, det var Felix det. Han verkar vara på gott humör. Firar jul hemma i Malmö med mamma och pappa och ja. Livet känns rätt så bra. Är du förvånad över hur han går igenom det här med flytten till McLaren och hur han såg på det?
Nej, tycker jag inte. Dels att man kanske har läst en del om det och hört en del redan innan, men jag tycker att det finns en logik i det. Sen så kanske det inte är den mest tydliga sådan, om man säger så. För jag tänker liksom just den här grejen att man självmant skulle lämna Chip Ganassi Racing som är det powerhouse de ändå är i USA, men han verkar vara nöjd och då får man ju bara hoppas att det går bra också.
Ja, vi pratar ju om magkänsla många gånger och det är väl det han har gått på delvis här och naturligtvis en massa fakta också givetvis då, att det här teamet är på väg upp och just samarbetet med McLaren i Woking är ju också intressant att höra om då, att det är faktiskt en hel del som ändå görs i England runt omkring vad man sen har nytta av då i USA när vi kommer till IndyCar-säsongen som för övrigt drar igång då den 7 mars med premiären i St. Petersburg, Florida, hoppas vi, är väl bäst att tillägga. Det finns inga garantier för någonting just nu, va? men om allting vill se väl och det blåser åt rätt håll i medvind och allting så kommer premiären i IndyCar att starta den 7 mars. Vi stannar inte mer än för idag, eller hur Erik? Tack för den här podden, alla ni som har varit med och vi är tillbaka om en vecka igen. Då har vi passerat julafton, får vi se om du har fått några fina klappar.
Det hoppas jag verkligen och jag hoppas att alla ni som lyssnar också får fina klappar och en fin högtidsstund i denna svåra tid.
Så är det, fint sagt. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Hej då!
Hej!